Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Får en bild på er. Jocke, du kan trycka in.
Du börjar med en bild.
Ja, jag sa det.
Titta, jag håller också.
Strålande. Ja, vi börjar med en bild. Ola, varsågod, vi kör.
Vi är på gång. Gemensamt. Vad härligt det luktar här inne, Andreas, känner du? Och det är ju kroppkak och allt.
Ja, vad är det för något egentligen?
Ja, det kommer du få berätta i. Du har ju program alltså själva.
Precis, så alla står lagom nära mikrofonerna här så att det låter för annat. Kom in
och stå nära. Välkomna. Kan jag köra den?
Nu kan jag köra, ja.
Okej. Välkomna till Matpodden och det här är vårt 140:e program, Andreas.
Jajamensan, 140 program.
På riktigt, sen har vi gjort massa småprogram också. Mm. Tjatar ju alltid nu, jag håller på i snart 4 år.
4 år, 140 poddar. Mm. Still going strong. Snygg t-shirt då, Ola. Vad står du på den?
Matpodden.
Ja, jättefint. Hörrni, kära lyssnare, i dagens program så blir det framförallt väldigt mycket Blekinge. Det blir spänning, det blir dramatik, det blir gastronomi och matboksförfattare. Är det en ny grej eller att man
det kan matboksförfattare? Bli, allting kan bli nytt. Men jag är inflikad, kan bli lite Öland och Småland också.
Ja, jag vet, det blir det. Fantastiskt trevligt. Men nu Ola, innan vi kör igång så sippar vi alltid på något.
Ja.
Och det är din uppgift idag.
Ja.
Vad är det?
Kan du småprata med den så jag fixar det?
Det kan jag göra. Och efter det så ska vi presentera gästerna, tänkte jag. Eftersom det faktiskt är så att alldeles strax så kommer Mariestad släppa en ny superduperöl inför julen här. De kommer släppa en rököl faktiskt.
Ja, precis. Och nu visar jag gästerna att vi kommer ta deras andra sån här öl de har gjort i storflaska.
Förra året.
Mm. Som gjordes när de åkte Göta kanal.
Precis. Och det är en
Imperial från Mariestad. Det här flaskan nummer 17 som har gjorts.
Mm. Ekfatslagrad.
Ekfatslagrad, ja.
Mm. Trevligt.
Ja.
Mycket gott.
Ja. Och den här nästa öl som kommer tog fram när vi åkte i Ostindiefararen.
Den är inspirerad av den båten och västkusten.
Precis.
Exakt. Så hav och tång och kärade taljor och rep och gamla båtar och grejer.
Ja, och det skulle bli jätteintressant. Mm. Och det är, vi ska på ett event nu på söndag.
Om jag häller så kan du presentera gästerna, Ola.
Det ska jag göra.
För de tycker det är så tråkigt att stå tysta här så får de prata fritt sen.
Kommer de prata sen, tror du?
Ja.
Okay. Jag ska presentera våra gäster.
Ja,
och välkomna hit, Andreas.
Tack så mycket.
Ivarsson, du och jag känner ju varandra mer än alla andra, så jag precis, det gör vi inte.
Lyssna, han får fantisera.
Andreas Ivarsson, in the kitchen.
Ja, med sin kompis som egentligen kallas Jocke men heter Joakim.
Ja, det var det.
Ja. Och ni har gjort en kokbok, det är därför ni är här idag.
Precis.
Så det är jättekul. Och från Blekinge, det är därför vi tjafsar lite Öland och Småland där ju.
Ja, det skulle bli lite lite krig här mellan landskapen.
Ja.
Jag. Ja, inte krig, men vi kan diskutera.
Vi är två mot en här ju.
Ja, men jag är ju smålänning. Ja.
Och en ölänning och två från Blekinge.
Vi vinner helt klart.
Vi får se, det kommer ju bli en
tuff kamp. Välkomna hit, vad kul.
Ja, jättekul att ni är här. Härligt. Vi säger skål och välkomna.
Ja, gör vi och smaka på den här.
Det här ölet är ju... Ja, det var ett år sedan jag drack det sist faktiskt. Så det ska bli spännande att se hur det har klarat sig. Det ligger på en... På en stor flaska, 75 centiliters flaska.
Ja, så är det. Och det är Mariestad som gör det när det finns på beställningssortimentet.
Mm. Fantastisk härlig fatkaraktär. Men den har blivit lite rundare nu, va?
Ja, den är ett år gammal. Mm. Det händer ju mycket.
Alltså jag har också provat den också, varit på samma event där. Men jag vet inte, jag är förkyld, jag tror det hemma mig lite.
Ja.
Men
vad tycker du, Jocke?
Tycker den är väldigt cool faktiskt. Mm.
Jag gillar det här också, det här sättet att dela en vinflaska på fyra. Att dela en flaska öl på fyra.
Ja.
För det är ju två drickande med öl egentligen. Det är ju när man är törstig eller så här, att smaka på ölen. Och det här är ett ganska trevligt sätt.
Jättefint matöl. Ja. Framförallt nu till julen med alla feta grejer man käkar. Och...
Men den har någon bitter eftersmak på det.
Mm. Det kan vara tanniner från eken.
Mm.
Eken innehåller ju tanniner också.
En bitter smak som passar, precis. Tycker jag.
Ja, ja, absolut. Mm. Spännande.
Mm. Nej, men jag väl lite karamellmalt och grejer. Den är ju rätt.
Den är inte söt, så man kan tänka mig liksom, alltså stilton och något skulle funka till den.
Mm. Mm. Det är gott med god öl.
Ja, så är
det. Sammanfattar och så. Hörrni, kära vänner, vi brukar alltid börja med att prata om den gastronomiska veckan. Alltså någonting vad vi har ätit eller upplevt under veckan, bara för att uppdatera oss själva och lyssnarna lite. Ola, hur har din gastronomiska vecka varit?
Den har varit mitt kökmässa. Väldigt, väldigt kul och väldigt mycket.
Du var där onsdag, torsdag, fredag, lördag, eller?
Ja,
och sen söndag. Och sen däckade du?
Sen söndag. Och sen var jag på jobbet en halv dag på måndagen. Och sen så ringde min son och från skolan, han var magsjuk. Och sen så kom jag hem och sen på tisdag kväll var jag också magsjuk.
Mm. Härligt.
Ja.
Då fick du vila upp det efter mässan. Ja,
men innan det så gjorde jag någonting som jag älskar på onsdagskvällen till familjen, till barnen. Det var stuvade makaroner och egna köttbullar.
Det gjorde jag också faktiskt i veckan, stuvade makaroner.
Det är så jäkla gott.
Det är gott. Har ni muskot i eller kör ni bara med salt och vitpeppar?
Jag kör bara salt faktiskt.
Ja. Bara salt. Ola?
Muskot.
Muskot. Mm. Den gamla tyska fina skolan.
Vi är lite äldre än det.
Men stuvade makaroner, det åt man ju i skolan. Äter man verkligen det efter man har slutat gymnasiet?
Jag vet inte.
Stuvade makaroner, jag gjorde aldrig det när jag var skolkock, för det går inte att göra det bra.
Nej.
En stuvade makaroner till 4-6 personer kan man göra riktigt, riktigt gott. Mm. Dum jämförelse, men det är som lite risotto, den ska ju serveras när den är perfekt.
Mm.
För nu provocerade jag lite medvetet där, för det är väl ändå det minnet de flesta har av en stuvad makaron.
Men när jag var så skok, så vi hinner inte göra köttbullar, vi måste köpa. Gör inte köttbullar. Ja. Gör köttfärslimpa istället. Stuvad makaron blir inte bra.
Åh, Anneli, äntligen!
Hej, hej.
Och sådana här grejer som inte funkar, som inte blir bra, ta bort det. Jag försökte risotto en gång och upptäckte det var en katastrof. Ta bort
det
istället.
Men det är det jag tänker också, jag har aldrig jobbat, eller min största matmerit då, det är att jag hade MVG hemkunskap i 8-9. Men det kan inte riktigt räknas. Men jag har också tänkt på det, att man ska jobba väldigt smart i köket liksom. Och särskilt om man är då i ett skolkök, där man har minimalt med tid och väldigt många portioner som ska ut till massa hungriga. Och...
Jag lagar ju till 1500 per dag. Mm.
Ja, men det är mycket logistik och sen så lagar inget du inte klarar av. Försök inte på någonting som inte funkar. Det finns ju ingen anledning. Det är som du säger, Ola. Köttbullar? Nej, jag har köttfärslimpa, det kan du göra själv. Köttbullar hinner du inte stå och göra själv.
Och det blir hur gott som helst.
Mm. Men däremot måste jag, det här med att stuva i huvud taget är ju underskattat. Tänk att käka stekt falukorv med stuvad vitkål eller stuvade morötter. Det är ju jättegott ju.
Verkligen.
Ja. Mm. Särskilt nu på hösten, det är ju fantastiskt. Mm. Så ja, mer stuvat. Bra, Ola.
Ja.
Något mer?
Ja, eftersom jag har haft en dålig vecka och inte lagat så mycket mat och varit lite dåligt, så fortsätter ju livet. Så ikväll ska jag göra råbiff, det gillar jag.
Ja, det vet
jag. Sen imorgon ska jag med min son på vinkaféet och äta sötsaker till frukost.
Hela kostcirkeln,
ja.
Det är ju kanon ju.
Ja.
Strålande.
Och ni killar, hur ni haft det?
Ja, jag är en statlig tjänsteman då, så att min matvecka har varit helt horribel skulle jag säga.
Alltså.
Det har varit sallader från Hemköp.
Ja, det är så.
Det imponerar inte.
Man går och köper på det här självplocket, ja, mycket, eller?
Precis. Sen har vi i och för sig, när jag tänker efter, så var vi på Hasselbacken.
Ja.
Gammal aldrig. I tisdag.
Det var ett
jättefint ställe, ja.
Mm.
Och där hade de åtminstone en fin lunch.
Ja.
Sen så tänker väl jag med att jag ska bli räddad i helgen. Att det blir godare mat då.
Lagar du mat hemma när du kommer hem så här efter jobbet?
Eller? Det gör jag. Och jag är väldigt förtjust i fisksoppa.
Ja.
Det tycker jag är en...
Tacksamt.
Ja, det är gott.
Ja, det har vi ju faktiskt som omslag på boken. Ja. Mm. För vi tyckte det är så himla gott och blekis. Men vi kommer väl med till det sen, antar
jag. Mm. Hur har din gastronomiska vecka varit då, Andreas?
Rätt så bra faktiskt. Jag var ju också på mitt kökmässan. Faktiskt första gången. Men jag kan inte säga att jag är så imponerad faktiskt av den. Alltså. Mm. Jag tyckte det var lite för mycket vin. Alltså, ja, folk som vill dricka vin och så. Ja. Men de har ju andra forum, tänker jag. Men det kanske ska vara det. Jag vet inte. Men så fanns en del andra bra grejer. Det fanns ju kroppkakor från Öland till exempel.
Ja.
Och lite annat kul. Och där. Men sen var jag på Tennstopet. De hade sin jubileum den här veckan. 50 år på samma ställe. Men de har ju legat på massa andra platser.
Just det, de har flyttat lite.
Mm. Så att de är ju betydligt äldre än så. Så då fick jag prova några av deras såna här paradrätter som de har haft ofta genom åren.
Vad var det då för någonting?
Det var första var något, jag glömde vad det hette, men det var ungefär som en toastskagen med någon laxbit på. Och sen var det både rågbröd och vetebröd. Typ.
Rosenkanapé?
Ja, men det hette något sånt rosien typ. Eller något. Så det var det. Och sen så var det någon faserad kyckling var det med smörstekt potatis och någon sås, tror jag var. Ja, just det. Och efterrätten, jag var tvungen att rusa så jag minns det. Men det var sån här, också känns väldigt Tennstopet. Det är väldigt klassiskt. En strut fylld med lingongrädde, tror jag det var.
Ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju så härligt. Det minns jag, när jag utbildade mig till lärare så gjorde jag jag var lärarkandidat på Sankt Görans gymnasieskola, den gamla anrika höga huset ni vet på Kungsholmen, där restaurangutbildningen var. Och där höll de fortfarande på med såna här gjutjärn där man gjorde såna här våfflor i och så rullade man dem till strutar medan de fortfarande var varma. Och så gjorde man som du säger då lingongrädde eller hallongrädde och serverade. Så det är verkligen en klassiker.
Mm, riktig klassiker. Ja, okay. Tennstopet är ju en fantastisk restaurang. Mm.
Ja, och de har ju... Jag vill samarbeta med dem i kokboken också. Så de kör en Blekinge-vecka. Och det är jättekul verkligen.
Har den varit eller ska den
komma? Nej, den ska vara.
Nej, den
då? Den är i första veckan i december.
Första veckan i december?
Ja, vi har ju världspremiär på boken nere i Blekinge såklart.
Självklart.
Sen veckan efter så får ju de i huvudstaden.
Det är så skönt att det är världspremiär också. Det är
men huvudstaden?
Huvudstaden
är ju fast Karlskrona.
Ja, men.
Karlskrona menar du?
Karlskrona. Menar människobyn. Ja, men det är fantastiskt. Andreas, hur är din varit?
Mycket majskyckling, som jag numera älskar och tänker att jag kommer aldrig mer köpa någon annan kyckling än majskyckling.
Från guldfågeln?
Det kommer jag göra, men jag kommer inte köpa någon sån här blek, fis, svensk kyckling och framförallt aldrig mer någon fryst någonsin. Det är så en jävla stor skillnad på kyckling och kyckling.
Mm.
Och det som barnen tyckte om mest, det var nog faktiskt när jag bara smörstekte kycklingbrösten. Salt och peppar. Och så ugnsrostade jag lite rotfrukter från hösten här. Pastinacka och selleri och morötter och persiljerot och sånt där. Och så gjorde jag en persillad. Alltså massor med finhackad persilja. Lite lime eller någon syra. Lite vitlök, olivolja. Och så har man det som att drissla på som dressing på det som sås till. Den här syran och persiljan, vitlöken mot de söta rotfrukterna. Och det här... kraftfulla kycklingbröstet stekt i smör då, så här knapigt stekt skinn och grejer.
Nästan en gremulat.
Ja, ja, men det är ju lite det, lite åt det hållet.
Ja,
men det är jävligt gott alltså.
Och det är ju guldfågeln.
Ja, det är det.
Mm. Så att ni vet.
Från Öland. Just men det. Ja, jättegott. Och sen så när jag kom hem sent och var det jävligt bråttom en dag att få till middag. Kokt torsk, skirat smör, hårt kokt hackat ägg, kokt potatis.
Mon Dieu.
Flingsalt. Alltså du behöver inte mer. Fy fan vad gott.
Ja.
Det är grymt gott alltså.
Det är sånt växer jag upp på nästan.
Ja. Ja, men det är fantastiskt. Alltså få ingredienser med bra grejer. Ja. Och sen man bara tillagar det snabbt och så bara äter man det. Ja. Det är så jävla gott.
Ja, det ska vara så smart matlagning. Som man säger, få ingredienser, det går snabbt. Det står och puttrar på spisen eller ugnen. Och sen under tiden dukar man och diskar.
Exakt.
För att man orkar ju inte diska efter maten.
Nej, precis. Nej, men det är
så jävla tråkigt.
Nej, men jag gillar sånt där. Det är jävligt Fan vad gott ja. Det är alltså. Ja.
Nej men för att gå vidare på programmet, det här är ju underbart.
Heter torsk eller tosk?
Tosk. 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 Vi börjar med Jocke, berätta lite vem du är. Så gäst, ja. Våra lyssnare är intresserade. Kan
jag är uppväxt på en ö som heter Kyrke. Nu försöker jag uttala den på rikssvenska där. Mm-hmm. Som ligger strax utanför Karlskrona. Karlskrona. Ja. Och,
sett mycket ubåtsjakter då?
Ja, det är ganska många faktiskt. Det har jag gjort. Mm. Men flyttade upp hit till Stockholm för ungefär lite drygt ett år sedan. Och jobbar med marknadsföring och kommunikation på Vasamuseet.
Ah, fan vad coolt.
Ja, så att jag håller på att marknadsföra Vasamuseet om dagarna. Jag är inte någon, har inte hållit på med mat och sånt. Har inte jobbat med det på något sätt. Utan det var Andreas som lurade in mig. Han fick mig att gå i fällan. För det är nämligen så att jag har varit fotograf också i många, många år.
Det var det som kom upp när man googlade på dig faktiskt.
Ja, precis. Mm. Och då var det så att Andreas hörde av sig till mig för lite drygt, vad är det, ett år sedan kanske är det nu?
Jag tror det är mindre faktiskt.
Ja, något sånt. Och undrade om jag ville hjälpa honom att göra en kokbok om Blekinge. Och det tyckte jag lät väldigt kul, så att sa jag ju självklart ja till. Och sen har det ju bara spunnit vidare och helt plötsligt hux flux så står jag här. Mm. Och dricker öl och pratar mer.
Ja, kul. Och det är snart världspremiär.
Ja,
underbart.
Man måste lyfta sig själv lite.
Ja, absolut. Mm.
Men du, när jag googlade på dig så kom det upp någonting med gatufotograf eller street photo.
Street photography.
Och du har liksom gjort någon sån här guide också som jag hittade. Nu har jag inte laddat ner och läsa den för jag satt på jobbet. Men
ja, precis.
Nej, jag blev alltså jätteintresserad.
Ja, jag sätter inte igång mig för då kommer hela det här programmet att handla om gatufoto. Ja. Jag är nämligen väldigt intresserad av det. Och det är en form av fotografering där man går runt på gator eller i urbana miljöer, ska man kunna säga. Mm. Fotografera människor, situationer, händelser. Mm. Liksom en form av dokumentärfoto. Och det tycker jag är jättekul och jättespännande och väldigt svårt. Mm. Vilket är ju det som gör det då extra intressant tycker jag. Så det håller jag på med väldigt mycket.
Ja, men kan man se det i bilderna i boken? Jag menar,
din
stil, har den avspeglat den sig i fotografierna i boken på något sätt?
Nej, det tror jag inte att den har gjort. Inte just när det gäller matbilder. För jag har faktiskt aldrig fotograferat mat förut på det sättet. Utan jag har fotograferat mycket olika saker men inte specifikt mat. Så att det har faktiskt varit en läroprocess under tiden vi har gjort boken, jag och Andreas. Men det har varit väldigt kul och jag tycker att jag känner mig ganska nöjd med resultatet. Mm. Jag tycker vi lyckades.
Det är fantastiska bilder. Jag visste redan innan här att Joakim tar fantastiska landskapsbilder. Ja. För det saknar jag. Men sen också tycker jag att, alltså från början var jättefina matbilder också. Men sen när vi har, ja, vi har lärt oss tillsammans, men framförallt du, för du som tar bilderna. Mm. Och sen har vi fått jättebra hjälp av Mikael Göransson som
precis. Absolut.
Han har varit inblandad på något hörn också.
Han har hjälpt, varit lite så här
coach.
Tips och tricks och varit med vid några tillfällen och stylat mat.
Han är ganska duktig själv på att fota mat.
Han är jätteduktig.
Vad är det svåra att fota mat?
Nej, men alltså det svåra är ju nog faktiskt, tycker jag, med min nu begränsade erfarenhet, att det inte ser för tillgjort ut. Det måste vara lite realistiskt, det ska se gott ut såklart. Mm. Det ska vara bra ljus och sen får det inte vara för perfekt, tycker jag.
Det får inte vara för stylat.
Nej, det ska se ut som man vill hugga in och börja äta. Och det ska se, sådär. Den där mixen, kombinationen av de där parametrarna är nog det svåra, tycker jag. Så att absolut, styling är ju därför jätteviktigt. Mm. För det är så lite konstigt, för det handlar om att styla så att det inte ser stylat ut.
Det är spännande med matfoto, för jag tycker ofta att matfotografer, man vill gå väldigt långt ifrån. För man vill lägga till så mycket vid sidan om. Mm. Och då tycker jag maten försvinner nästan. Jag fotar ju mycket med min mobiltelefon, men jag vill gärna komma nära maten. Ja. Jag har liksom kommit närmare och närmare maten ju mer jag fotar liksom. För att liksom visa maten.
Mm. Ja. Nej, men det är väl så att när man fotograferar som fotograf så är man ju oftast intresserad av färger, former, ljus, bildkomposition. Och helt plötsligt när man börjar lägga till saker så bygger man någonting. Mm. En komposition, och då kanske den kan ta överhanden.
Ja, visst.
Men när du tittar i en kokbok som matintresserad så vill du förmodligen se maten då, va? Mm. Så det gäller att hitta balansen där.
Ja, det är spännande. Mm.
Ja. Sen har vi ju tänkt väldigt mycket på målgruppen med boken då. För vi är ju inte Tommy Myllymäki liksom. Och så och ja, vi är inte lika duktiga. Vi vill att det ska vara vanlig sån här enkel mat man kan laga hemma. Nu därmed inte sagt att man inte kan laga Tommys mat hemma, för han riktar sig mot dem också.
Mm.
Men det är mycket enklare uppläggningar och så, för att man ska kunna säga att ah, det här klarar jag av själv och så. Så det har vi tänkt väldigt mycket.
Det som slog mig första gången jag bläddrade igenom boken, vi fick ju en pdf-fil här och titta i, det var just recepten. Jag får både lite så här skolboksvibbar, för de är så extremt tydliga och klina. Men sen när man läser beskrivningen så får jag lite Bullen Berglund feeling också.
Vad är det? Jag vet vem Bullen Berglund är. Ja,
Bullens kokbok.
Okej.
Ja, han har inga mått eller någonting, det är bara text. Du tar en nypa sånt och så tar du lite, ja, det är liksom bara en beskrivning.
Ja.
Men jag tycker att jag får lite, alltså texten beskriver fint de enkla, det enkla innehållet i receptet tycker jag.
Ja, jag tycker också.
Det tycker jag ni har gjort väldigt bra.
Det jag tänker på, Andreas, du ska också berätta det sen. Det vet ju alla. Men det är vi, både jag och Andreas gick till Per Bäckström i lördags eller fredags, sa de, fredags. På mitt kökmässan och pratade kokböcker och recept. För då sa han, då hade han upptäckt 2-3 fel i sina recept. Hur känner ni det? För det här, receptskrivningen är ju, det är inte det lättaste att få med allt.
Alltså, jag kan säga, det är ju, vi har gjort det tillsammans, men sen är det jag som har haft ansvaret för recepten och så. Men jag har varit väldigt stressad inför det. Alltså första kokboken just med recepten, det får inte gå fel och så. Men sen har jag insett, min erfarenhet är att många stora kokboksförfattare, där kan det vara fel. Och vår kokbok kommer troligen innehålla en del fel också.
Mm.
Men bara det inte är några jättefel.
Nej.
Och sen att man är ödmjuk inför det och sen att man på något sätt finns tillgänglig. Alltså lite som Per berättade.
Ja, just det.
Att han fanns på någon mejlare och så.
Mm.
Och folk vet vilka vi är, vi finns på Facebook och så. Och då får man, och bästa felen, om det skulle vara en jättestort fel, då får man väl korrigera.
Ja, visst. Vi har glömt att berätta en sak. Vad heter kokboken?
Nu får du ta, Andreas.
Som har
med hela munnen full av falafel helt plötsligt.
Precis,
ja. Ja, men vi pratar om en kokbok med lyssnarna nu. Så ja. Vad heter den här nu då?
Den heter, nej, tar du det. Jag har
ja, men den heter Blekinge mer än bara sill och kroppkakor.
Blekinge mer än
bara en resa
sill.
Till
en resa till mer än sill och kroppkakor.
Mm.
Fantastiskt.
Det är bara att jag inte vet vad boken heter.
Världens längsta.
Men innan vi går över till Andreas.
Blekinge bara.
Andreas, innan vi går över till Andreas.
Ja.
Vad står K och E för?
Ja, jag brukar säga att det står inte för Karl Erik.
Nej.
Det står för Karl och Erik. Det är faktiskt så här, det är faktiskt så här att om man googlar på Joakim Johansson, som jag heter då, så får man upp ganska många träffar. Och eftersom jag jobbar en del som frilansfotograf så tyckte jag att det var lite olyckligt.
Ja.
Så då la jag till bokstäverna K och E mellan mitt för- och efternamn. Och nu när man googlar så får man bara upp mig.
Mycket bra.
Det är bra.
Ja.
Ja, så funkar det.
Så
smart.
Ja.
Nu Andreas Iversson, vem är du?
Jo, jag är ju en person som pratar alldeles mycket. Jag är också från Blekinge. Men jag är ju inte från skärgården, tänker man mycket när man tänker Blekinge. Men jag är faktiskt inte från skärgården, utan jag är upp från skogen. För att det finns väldigt mycket skog i Blekinge också.
Och
det
norra Blekinge?
Ja, precis. Ja, så jag är uppväxt i djupa skogen. Uppe i Rödeby, en liten by utanför Karlskrona. Ödeby kallas folk.
Utanför Rödeby någonstans?
Nej, norr om Karlskrona är det.
Ja.
Ja. Och jag är, precis som Joakim, jag har gått samma journalistutbildning. Jag flyttade upp till Stockholm för 5 år sedan. Och då hade jag extremt många matfobier. Det var jättemånga grejer jag inte åt. Sen hamnade jag i massa situationer där jag tvingades äta massa saker. Alltså det kan vara jättelöjliga saker som räkor, avokado, kokt ägg. Jag hade problem var i samma rum som folk som åt kokt ägg.
Och herrejösses.
Men sen så
insåg jag, resa du har gjort.
Ja, sen insåg jag att vad fan, mycket av det här är jättegott. Och sen bara testade jag, testade. Och sen så startade jag en blogg om bakning som mer och mer gick över till mat. Och sen så, ja, i våras, då gick jag över helt och började jobba med mat. Från att jobba som tech- och it-journalist och jobbat med digital marknadsföring i flera år. Så nu jobbar jag med mat på Kitto. Och sen har jag en massa kul projekt.
Och vad är Kitto? För det är också lite nytt.
Ja, oh, vad vi är, det går inte att säga.
Vad ska man säga att det är för någonting?
Som om, ja.
En
nyhetssajt.
På sociala medier.
En nyhetstidning, en nyhetssajt.
Det är tre Bonnier-personer som har startat det här då. Där de tänker lite om man skulle starta ett mediehus idag. Där man, man har inga prenumeranter att ta hänsyn till. Man har ingen etablerad tidning som man måste fylla eller så. Försöker skapa något som är modernt. Jobbar mycket med sociala medier och så. Och i vissa avseenden kanske vi är som DN och Svenska Dagbladet. Och vissa andra avseenden kanske vi är som
amerikansk
ja, Buzzfeed kanske. Och vissa jämfört med filter fast digitalt och så.
Men du är matskribent eller vad ska man säga? Matredaktör?
Ja, matredaktör eller är min titel. Och det jag gör är väl egentligen... Skulle man ha en mindre seriös titel kanske man ska kamikaze-pilot inom mat.
Ja. Jag testar... Är det du som gör de där små filmerna?
Ja, jag testar
de
väldigt
mycket. De är bra ju.
Ja, kul,
ja, men de är lagom långa också. Ja. Skitbra.
Ja. Ja, men så det är det jag älskar att testa. Okay? Ja. Och jag ser inte det som ett misslyckande att misslyckas. Utan de har testat någonting. Och
ja, visst.
Kokboken kan ju vara ett misslyckande också kanske. Men då vet vi det.
Fan, du har ju mitt jobb. Ja. Helvete. Jag jobbar med fel saker som vanligt. Fan vad roligt. Något som jag tänkte på när jag tittade igenom boken är att det är mycket historia i boken. Ni tittar tillbaka en hel del på hela Blekinges historia från, jag vet inte, var det 1600-talet någonstans ni började?
800.
Ja, det kanske var ännu tidigare. Men...
Begynnelsen, säger vi.
Ja, begynnelsen.
Begynnelsen.
Och det finns ju en hel del historia med danskar, eller Blekinge har väl varit danskt kanske längre än svenskt, va?
Ja, faktiskt.
Är det så?
Ja, ja, det är det.
Avspeglar det sig på den blekingska maten?
Jag tycker det är en jättespännande fråga, för vi funderade faktiskt rätt mycket på det när vi skulle göra boken, men jag tror att det är svårt att se faktiskt. Det skulle möjligtvis vara de här att man äter mycket fisk och bröd. Typ smörrebröd. Ja. Det är ju alltså den här klassiska sillamackan är ju så. Men den finns ju på andra håll också, va? Men jag vet inte vad du säger, Andreas.
Ja, men jag tror väl det också. Och sen det här med brödet, alltså mörkt rågbröd. Men
det är
också
dansk, precis. Ja. Väldigt
men dansk. Samtidigt så finns det ju väldigt mycket Skåne också, som också såklart har starka.
Ja, men de är också ganska styrda.
Lite.
Men sen, kommer du upp till Småland så skiljer det ju sig lite där ju.
Vad har man för brödkultur där ungefär?
Pågens.
Är det så illa?
Men det var ju en jättekul historia om så nu kan dra sig någon bröd.
Det är ju inte samma mörka rågbröd där, det är ju inte på samma sätt.
Nej, det tror jag inte. Var gick gränsen? Var det Kristianopel eller?
Vad sa du?
Gränsen var det Kristianopel?
Ja, lite norr om Kristianopel.
Örsebro.
Eller vad tänkte du?
Ja, ja, precis. Örsebro, Danmark.
Ja, det gick ju där, precis. Kristianopel byggdes ju egentligen som en motsvarande stad på den danska sidan gentemot Kalmar då, som låg på den svenska. Så att det var så att säga... En befäst stad som skulle finnas där på ett strategiskt läge.
Hur ser man det, som man säger i Skåne, på husen, hur det, att det är danskt byggt?
Men det kan man faktiskt göra om man åker till västra Blekinge. Om du kommer ner mot trakterna kring Sölvesborg och så vidare så ser du en klar förändring. Inte bara, dels så förändras landskapet och blir mycket mer likt Skåne, helt klart. Men också ser du på hus och sådär, de här typiska... skånska stenlagorna och sådär, va?
Danska egentligen.
Ja, det kanske de är från början, jag vet inte.
Ja, men Skåne är ju väldigt efter dem var ju...
Precis.
Tycker jag det känns som.
Och det är väl så, och på motsvarande sätt faktiskt lite spännande om man åker till östra Blekinge så påminner det lite om Öland där från fallet naturen och så vidare.
Ja, lite kalare och sådär.
Lite kalare och lite mer
sandjord. Men det är väl så lite när jag delat upp kokboken, va? Om jag inte minns fel, efter geografi snarare eller olika.
Ja, det var jättesvårt hur man skulle dela upp. Skulle man ha en efter kommun eller ska man ha efter norra och södra Blekinge eller så. Men vi kände att vi delade upp den efter, lite som de gjorde i Nils Holgerssons resa. Efter de här geografiska zonerna.
Ja.
Och vi valde skogen, kustlandskapet, som är kanske lite mer svårdefinierat än skogen. Skärgården och havet. Sen har vi ju med staden också. För det finns ju faktiskt lite urban bebyggelse i Blekinge. Mm.
Det som jag gick igång lite på det var att ni pratade om sill hela tiden. I Småland pratade vi bara om strömming.
Ja. Ja, gränsen går väl, vad är det? Oskarshamn eller säger man? Någonstans där?
Ja, jag vet inte. Ja, Kalmarsund säger man.
Ja, ja, det kanske man säger. Ja.
Men jag tror det är vi smålänningar som är helt ute och cyklar egentligen. Ja. Men vi säger alltid strömming, så då tänkte jag säga sillamacka. Jag tänkte, vad fan, är det inlagt sill eller? Men det är inte det du pratar om alls.
Nej, och sen har vi hört att sillen är större och strömming är mindre och sånt också. Mm. Men
jag tror inte att det stämmer, men
Enligt ett kungligt påbud från 1500-talet ska sill som fångats öster om en linje mellan Kalmar och den polska kusten kallas för strömming. Mm.
Mm. Så det är bara en så här byråkratisk
det definition. Det var från gubbe vi stämde. Ja.
Alltså det, alltså, det är ju samma fisk. Mm. Fast den som är på västkusten är ju saltare.
Ja.
Ja, men är det större skillnad egentligen?
Nej.
Men det var, alltså, jag har läst någonstans och vet inte riktigt om det stämmer. Men med temperaturen också, att om det här är södra Östersjön där det är något varmare än uppe i norra, upp mot Norrland, och därmed blir det mindre där. Alltså strömmingen skulle vara där liksom. Men sen i gränslandet, alltså i Småland, Blekinge där, där är det nog samma.
Ja, säkert. Mm. Absolut. För jag frågar er, vad är er favoriträtt från det blekingska köket? Har ni något så här som ni fick hemma?
Ja,
mamma lagade, mormor, farmor.
Ja, men alltså det är så löjligt så det finns inte. Men det är ju faktiskt kroppkakor.
Det är så?
Jo, men alltså i alla fall i min släkt och min familj så är det alltid så att ska man ha någon form av familjehögtid, man ska bjuda hem lite fint folk eller någon...
Främmande.
Ja, det är konstigt. Hela konkaronket kommer, som man säger.
Ja.
Då är det ju oftast kroppkakor, va?
Eller jag hoppas att det är redigt folk bara.
Ja, redigt folk är det, minsann. Det finns inget annat i Blekinge. Men då är det kroppkakor som sagt, och det är ju helt klart så att jag tycker det är väldigt gott. Men sen finns det ju andra, jag menar raggmunkar med fläsk och sånt där, jag tycker många är väldigt gott. Och,
men det är inte blekingsk mat väl?
Alltså, ja, men det har ju ändå en ganska stark koppling till Blekinge. Sen finns det ju såklart i hela sydöstra hörnet och även i resten av Sverige. Men
rålåpa säger vi.
Ja, vi säger raggmunkar.
Nej,
vi säger rålåpa, precis.
Och vi gjorde ju mest rålåk egentligen.
Ja.
Men jag tänker på de blekingska kroppkakorna då. Mm. För jag menar, de småländska är gjorda på kokt potatis. Mm. De öländska är gjorda på rå potatis.
Ja, det är en mix.
Och de blekingska är mitt emellan då. Ja. Är det så?
Ja.
Mm. Jaha.
Ska vi smaka en öländsk eller?
Det tycker jag absolut vi ska göra. Mm. Härligt.
Nej, men sen kan man väl också tillägga att det som kanske är lite specifikt för Blekinge då är väl innehållet i kroppkakorna, utan att ha något vetenskapligt stöd i detta, så är det så att i alla fall ute i skärgården så har man kunnat till exempel ha sjöfågel. Kött från sjöfågel i kroppkakorna.
Men vad sköt man för sjöfågel då? För vi äter ju
det man kunde hitta. Sjöfågel.
Ja.
Ejder.
Ja. Ja. Jag tror vi har pratat om det innan i någon matpodd, att man äter ju väldigt lite sjöfågel i Sverige. Mm.
Nu för tiden gör vi det, så därför har nog få väldigt dålig koll på det, inklusive mig själv. Ja. Men jag vet att när jag var liten så serverade mina äldre släktingar kroppkakor med sjöfågel i. Och öl.
Självklart.
Och, men jag kommer ihåg att det var, jag tyckte inte att det var gott.
Nej.
Är
det fortfarande kryddpeppar då, även om man är ål eller?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Det tror jag inte.
För den är ju väldigt maffig i sig själv.
Ja.
Men vi hade kör även det vi pratade om innan, saltsill i kroppkakorna.
Ja.
Men det var ju en fattig tid. Fläsket var ju en lyxvara.
Ja, fläsk var lyxigt. Då kör man saltsill i. Men det här med att röka pratade ju mycket om i boken också. Just alltså det. Rökning verkar ju vara något blekings.
Alltså, ja, alltså många cigaretter har alltid varit lite billigare.
Nej. Nej, men har det varit liksom skattet? Det är som att komma till Danmark.
Ja, nej, men det har ju varit, gissar jag. Också vi har läst lite historiska förlagor. Mm. Alltså andra kokböcker och matböcker från Blekinge. Mm. Där de har kollat i arkiven här. Och där man hört också när jag pratar med historiker om att det har varit väldigt fattigt i Blekinge. För jag har ju legat i gränslandet mellan Sverige och Danmark.
Och mycket krig och elände såklart då.
Och då gissar jag på att om man inte har jättemycket råvaror, att man har fast hela tiden, man måste ju konservera det. Rökning är en jätteenkel metod för att konservera det, och även fermentera och pickla och salta och sylta och sådana saker. Så jag tror det är stor orsaken att det har varit fattigt och jävligt.
Mm.
Och så måste man konservera det som går att konserveras, kanske man överlever vintern helt enkelt. Mm. Och det är klart, det var inte så mycket, levde man längs kusten då så var det inte så mycket kött, utan då fick man röka det från, som kom från havet helt enkelt. Mm,
precis. Men sen, och sen upptäckte man väl att det var rätt gott med vissa rökaromer, eller vad man, hur man ska uttrycka det. Som alved då. Just det är det som man främst använder när man röker.
Fan vad gott.
Ja.
Vad är din favorit då?
Från alltså det är nog, jag får inte säga kroppkaka när han har sagt det. Men det var, jag måste ändå prata lite om det. För det är ju, det är inte bara maten kroppkaka, utan det är ju söndagsmiddagarna. Eller man är, var hemma hos sin mormor, som vi säger. Eller farmor. Eller
mormor.
Ja, det var ju stora sociala sammanhanget när man satt och pratade med. Man försöker äta mer kroppkakor än sina äldre bröder. Eller sin,
va? Ta en bild.
Eller sin kaxiga morbror. Och sen också dagen efter på måndagen i skolan, man sagt att vi åt kroppkakor igår. Jaha, hur många åt det? Jag åt 12 stycken. Jaha, men de är säkert inte lika stora som vi har. De är så här, men våra är så här. Och,
det var roligt.
Hela den saken.
Men det roliga är, vad heter kokboken, sa du?
Blekinge, en resa till mer än sill och kroppkakor.
Ja, och det enda ni säger det är kroppkakor.
Ja, det är det alltså.
Vad tog sillen verkligen?
Men det finns ju mycket annat också i den. Och det är ju det, vi har ju identifierat några råvaror som vi har lyft fram. Björnbär lyfter ju fram väldigt mycket.
Ja.
Mm. Och jag tycker att vi, till de här kroppkakorna, ska vi prova en rätt kul grej. För att det finns en jätteduktig såsproducent nere i Blekinge.
Ja.
Som heter Staffan Lager, tror jag han heter. Mm. Lagritos heter hans sån här varumärke. Och jag har någon sås här.
Men den här...
Den du håller där är någon sån här...
Lagritos.
Ja, precis. Mm. Och här är någon Satan i gatan som är jättestark. Men här har de gjort special för kokboken.
Okej.
Som även receptet med. Det är en barbecue-sås, eller hot sauce med björnbärs smak.
Oh shit.
För när jag gjort lite research och i sommar så åkte jag runt i Kanada. Då använder de björnbär mycket mer på både fina krogar men på barbecue-ställen. Och en del barbecue-såser där det var björnbär i.
Och då kan jag berätta för alla som lyssnar nu då att Ola har faktiskt serverat oss varsin öländsk kroppkaka här med råröda lingon och färsk vispgrädde.
Mm.
Och så nu så häller vi på den här
barbecuesås
är gjord på björnbär.
Eller kanske mer chilisås kan
chilisås kanske.
Ja, med björnbär.
Ja, vi börjar väl att prova den då.
Jocke, du har smakat, hur kändes det?
Nej, jag har inte hunnit göra det.
Du har inte det?
Nej, inte just den här kombinationen.
Det här är
Men däremot så har vi haft...
Men du, den där var jättegod, Andreas. Den där
Satan i gatan på stekta kroppkakor.
Ja, stekta kroppkakor.
Ja.
De har legat lite dagen efter och sådär. Så de får den här knapriga ytan.
Nu kör jag just när jag äter vid kroppkakor.
Mm.
Men ni ska väl smaska också? Det gillar väl
ensamma?
En del
och
en del inte.
Hälften av alla gillar det. Ju... De andra hälften stänger av nu.
Det var ju väldigt gott, måste jag säga.
Får man prova de andra såsen också, eller?
Det får man.
Den här röda som ser ut som hallon.
Det är någon också som man gjorde som test för oss. Det är någon paprikasås där.
Är det någon som passar till isterbandet sen, kanske?
Mm.
Kanske. Och gud vad det luktar gott. Ja, det här är paprika och...
Evas kroppkaka är ganska goda för vad jag önskar.
Du, Evas kroppkaka är fantastiskt goda, precis, kan jag säga.
Väldigt goda. Och nu har...
Förvånansvärt gott med sån här hot sås på.
Lite hetta till kroppkakor. Lite...
Det var jättegott.
Goda kombination.
Nu har Bosse fått att de ska börja sälja hans kroppkaka, Evas kroppkaka på EL. På Ica där.
Oj, oj,
oj.
Så är det bra.
Då har vi den här gula också. Det här var roliga såser. Mm.
Nej, men vi har ju provat i boken där. För att vi har hört ute på öarna i Blekinge skärgården. På Hasslö, som är en ö där, där har man socker på kroppkakorna.
Mm.
Och sen så var det på Styrkö, där har de kanel, tror jag, eller om det var kanelsås. Eller
vad intressant, var. För min farmor från Ljungby, Småland, hon hade socker och kanel på kroppkakorna. Och lärde oss, när vi var små hade vi bara det.
Mm.
Och de sjöran var ju helt galna.
Ja. Sirap kan man ju också ha till exempel, då, kanske mest på stekta kroppkakor.
Ja.
Sen är det säkert någonting som varierar från familj till familj, att man hittar sin lilla egen hemmagjorda kombination. Mm.
Gud vad gott det var. Men jag tyckte det var jättegott med sån här lite hetta på kroppkakorna.
Mm. Men jag tycker man borde våga prova lite mer sådana saker, även med husmanskost. Gör lite crossover. Och ibland kan det inte funka alls, men det här tycker jag...
Ja, det här var väldigt gott, måste jag säga.
Jag tycker absolut man ska ha en oerhört crossover med husmanskost. Det är bara att man, då får man kalla det är och inte säga att det är köttbullar och svenska eller ja.
För jag tycker, om vi nu ska fortsätta prata om kroppkaka då, innan vi lämnar det.
Ja, absolut.
Då, kroppkaka är ju en, alltså en form av dumpling, eller som en mexikanska tamale. Och jag, det var det jag tänkte på lite när vi gjorde de här recepten då. När vi påbörjade. Att försöka få ihop något med, för mexikansk mat är så himla trendigt. Ska man ha en försvenskad, förblekningifierad tamale. Eller nej, man kanske ska utgå från en vanlig kroppkaka. Och sen kollar man med om man kan ha någon mexikansk
hotsås. För ni gör ju någon rågtortilla i boken också, va?
Ja, precis. Blekingska tacos har vi.
Ja, precis.
Där vi har bytt ut majstortilla mot råg då. Rågtortilla.
Precis.
Och sen så har vi inte då gjort en friterad fisk. Alltså som en fish taco eller köttfärs. Utan vi har gjort, vi har rökt flundra. Så det kommer här med rök.
Fan vad gott, ja.
Och sen har vi då ärtpuré på den, för det finns inte jättemycket avokado.
Just det, precis, det gröna.
Ja, men det är också så här jättegott tycker jag också. Lite gammalt husman, så det är lite crossover. Och sen så har vi då en chili-majonnäs och så har vi picklad rödlök. För det är också
klassiskt.
Ja,
en till del av.
Ska vi ta ett isterband också, Ola?
Absolut.
För nu blir det faktiskt allvar. Mm. Då har vi öländska isterband mot småländska isterband.
Vad är de blekingska?
Ja, vad är de blekingska?
De är uppätna, tror jag.
Ja. Och sen så har jag valt en liten udda dryck till detta. Som jag hoppas ska fungera. Ska vi se, behöver vi ner glas, Ola? Ska vi bara skölja, eller?
Vi kan... jag har det här, så då.
Det är strålande. Nej, men isterband är ju fantastiskt. Och isterband gör man ju nere i Blekinge också.
Mm.
Fick jag inte tag i några idag. Men jag kan tänka mig att de som är bäst i Blekinge är från Bräkne-Hoby.
Precis.
Kan det vara så?
Ja, precis. Mm-hmm.
Är det Hugos eller? Nej, vad heter de?
Jag har tappat namnet här nu, men det är... Vad är de heter? Olsson, sånting.
Olsson.
Nu är det jättepinsamt, för jag inte kommer ihåg det.
Nej, men jag vet ju det också. Ja. För det är jättepinsamt eftersom... Min mamma bor där nere också och grejer, så jag borde ju ha koll på det. Men jag vet att det är från Bräkne-Hoby och man gör jävligt fina isterband där alltså. Handgjorda.
Mm.
Det jag hittade idag, det är Ellos isterband från Lammhult.
Mm.
Och även om man gör väldigt mycket och säljer väldigt mycket, så gör man dem på traditionellt vis fortfarande. Som man gjorde förr. Och sen är det öländska isterband från Evas kroppkaka, höll jag på att säga. Men...
Ja, det är det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är samma fabrikant.
Hagslättens deli.
Hagslättens deli, tack så mycket. Mm. Och då har jag tänkte jag så här att vad dricker man till isterband? Som, för isterband är ju de godaste tycker jag är de som är ordentligt fermenterade. Alltså som man gjorde förr när man konserverade isterbandet. Då hängde man dem ovanför spisen. Och så fick de både rök från vedspisen och så mjölksyrebakterierna konserverade korven. Och då blev de syrliga i smaken. Och det är på samma sätt som man gör idag faktiskt fortfarande för att konservera korven. Men vad möter upp syran som dryck? I varje fall dricker man kanske pilsner till det här, tänker jag. Husmanskost. Öl. Ja, en välhumlad tjeckisk pilsner eller någonting. Jag tänkte vi ska ta en Vinho Verde. Kvalitetsvin från Portugal med extremt hög syra som görs på omogna gröna druvor. Och se om det funkar. Det ska bli jättespännande. Men jag tänker att det kan funka nämligen. Who knows?
Who knows?
Ett av mina favoritviner. Det är Ola.
Kan ta mun där bara.
Absolut.
Men är det inte så också, om man ska vara lite krass, för jag pratade om stuvade makaroner och skolan förut, att man lite grann fick isterband förstörda när man gick i skolan?
Ja, och dåliga isterband tror jag också.
Ja, men det var, det beror kanske på vilken skola man gick i.
Det var väl för väldigt mycket.
Ja,
att
sätter fram den här, tror
att många har, det jag menar är att många har en onödigt negativ syn på isterband just. Att ja, absolut. Det är inte gott. Det är många tycker att det är väldigt äckligt.
Faktiskt. Jag förstår inte det. Det är min favoritkorv. Jag brukar köpa de här Ellos syrliga isterbanden. Och så brukar jag steka dem så äter jag dem med korvbröd bara.
Men det är som en svensk salsiccia eller något sånt där, va? Eller vad ska man kunna jämföra med?
Ja, nej, men det går faktiskt inte att jämföra isterband med någonting annat. För den, alltså det svenska isterbandet är unikt. Det finns ingenstans, det finns inget motsvarande någonstans i världen.
Nej.
Så det inte gör. Ja.
Nej, men jag tänker, för oss är det som vår salsiccia.
Ja, ja, det kan man säga. Absolut.
Alltså isterbandet det är ju väldigt bra korv egentligen. Men du, smålänning, vilken vill vi ska prova först?
Det spelar ingen roll. Jag tycker vi börjar med en öländska, tror jag. För jag tror faktiskt att den småländska är syrligare.
Det tror jag också. Och den var väldigt svår att skära i.
Ja, den är lite lösare.
Det har ingenting med smaken.
Skulle kunna beskriva också för lyssnarna. Så de ser väldigt olika ut.
Ja, den öländska är fastare och lite mindre. Så den är, och den småländska är lite grynigare och lösare i konsistensen.
Ja, precis. Och i den småländska är det korngryn. Korngryn, och den öländska är ju ris.
Ska det vara i alla fall, jag tror det är korngryn.
Ja, det ser ut så. Så jag vet inte vad kötthalten är i den småländska, men den öländska är 78%. Ja.
Och det säger ju ingenting om kvaliteten på korven egentligen. Nej,
absolut inte.
Nej.
Så nu smakar vi.
Så nu äter vi istället. Vi börjar med den öländska då. Och de här är ju, ja, det är ju så gott det här, så det är nästan inte klokt.
Kom med lite ister också.
Lite flott, lite stekflott.
Och vinet.
Och det är jättefin balans mellan rökta och syran. Och så det vinner ju värde till det här.
Ja, det
är intressant. Men alltså, ja, syrligt alltså.
Ja, det var synd att man inte fick sådana här i skolan.
Och fan vin till maten.
Ja, fy fan vad gott.
Man gick emellan saker.
Det var väldigt tur.
Ja. Men det här är en rejäl bit Ellos nu då.
Men det funkar bra vinet ändå till Andreas.
Ja, det är så gott. Varmt också.
Så har du varmt.
Blixtibowler va? Det var ju som två helt olika.
Verkligen.
Men går det bara två, men jag vet inte om det beror på grynen eller hur man har stoppat dem eller hur lösa man har gjort dem, men jag tycker det är två fina isterband. Jag tycker nog det som är godast är det öländska.
Ja.
Men det jag känner mest igen från barndomen är det småländska såklart. Och det här gjorde vi ju pyttipanna på dagen efter. Vi smulade sönder innan kromet och stekte upp med lök och tärnad stekt potatis och isterpytt.
Just det. Vi har en liknande rätt faktiskt i kokboken där vi också har gjort det med lite för de här som är kanske blivit bortskramda från isterbanden. Just att man tömmer skinnen lite som man gör ofta med en rå chorizo, kanske man tömmer och steker.
Ja, men det är jättegott om man gör till några stycken. Vi vet att de gjorde så i skolan. Alltså det blev inte gott.
Nej.
Nu provar jag med lite sån här blekinsk hot sauce.
Ja. Nej, men jag tycker också bägge två är väldigt goda. Men jag måste säga som ölen är att den Evas kroppkakes är väldigt, väldigt god.
Ja.
Och vinkorv.
Ja.
Ja.
Det är ett fantastiskt fint hantverk.
Ja.
Ja, den var
väldigt god korv.
Ja.
För Lammhults, den andra, är väldigt industriellt.
Ja.
Det här är ett hantverk.
Det här tillverkar de ju massor av och säljs precis överallt.
Det ser man ju på dem bara genom att titta på dem. Ja.
Det,
eller?
Ja. Det är väldigt gott.
Mm. Ja,
lite för gott känner jag.
Jag åt för många falafla innan så det var...
Vi bara äter det här. Fantastiskt härligt.
Ja, men,
vad tyckte du om vinet till då? Var det helt crazy? Eller?
Jag tyckte faktiskt med den småländska isterbandet tyckte jag faktiskt passade bäst till vinet. Sen är jag lite handikappad för jag är förkyld och så.
Ja.
Så att det,
Jag tycker också att det funkar. Men det är svårt. Egentligen skulle man behövt en stuvad potatis till någonting som man riktigt hade fått ihop det. Men, som bryggade, men ett vitt vint isterband, varför inte?
Mm. Nej, jag gjorde ju för skan en gång med isterband. Då stuvade jag rödbetor.
Mm.
Och sen gjorde jag en liten potatissallad.
Ja.
Alltså, tänkte tvärtom.
Vänt på något sätt.
Ja, och, fast potatissalladen smaksätt så med lite peppar och sådär.
Ja.
Och sen en stuvad rödbetor med lite större bitar. Mm. Det var ju jättegott. Mm. Med lite, och så senap såklart.
Tack.
Senap är ju fantastiskt till isterband.
Om det är lite fet av det här, jag delar gärna ut papper där.
Om det är väldigt mjuk ansikte det fanns.
Det är bra för skägget.
Ja.
Det är så sån här skäggolja.
Ja, men det här var ju gott.
Det är lättrökt. Men lättrökt ofta.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Det är diplomatiska ingen vann.
Nej, men det var gott.
Ja.
Och gott med hot sauce också. Hörrni, eftersom det är sån här, det dras emot juletider, så tänkte jag att vi skulle reda ut en sak idag. Vad är det för skillnad på mandarin, clementin, satsumas och tangerin? Vad tyst det blev.
Jag har redan lämnat walkover.
Ja.
Nej, men det är nog faktiskt det vanligaste, eller hur? Mm. Man går in i butiken så köper man, men man vet inte vad det är för skillnad egentligen. Jag har gjort lite research, för jag blir också lite så här irriterad. Och ibland så tror jag att de skriver att det är något som det inte är för att sälja.
Men satsumas, kan det vara ett samlingsnamn? Eller är jag fel där?
Här står det att den har sitt ursprung i Japan.
Precis.
Från Satsum...
Ja, här Satsuma, står inte det, det kommer du på själv.
Precis.
Satsumas är den japanska delen av citrusfrukten. Och den är oftast utan kärnor. Och den är oftast lite större också. Som en halvstor apelsin. Clementinen är ju en skapad frukt, om jag inte minns fel.
Ja, hybrid av något slag.
Alltså framodlar då, alltså någon slags...
Precis.
Ja, det här, alla är rädda för att man tar fram.
Ja, just det.
Det är som majset, det är också framplockat.
Ja, ja visst. Mm.
Den var ju så ungt ut som det gör idag.
Nej.
Men alla är så rädda för det här, men om man sköter det inom...
Det gör väl nästan inga frukter egentligen, är väl som i sitt ursprungstillstånd, om man ska... Var rent kass.
Så är det säkert.
Utan de är förädlade på något sätt.
Mandariner är alltså en blandning av en pomeransfrukt och en mandarin.
Mm.
Och den är också oftast utan kärnor, lite mindre.
Det var en frukt då i alla fall.
Ja.
För nu kan man ju även ta fel på om det är ett bär eller...
Ja, precis.
Men mandarinen som har mycket kärnor som man idag använder nästan bara som burk.
Och mandarinen, ja. Och så om det står mandariner, då är det mycket kärnor i.
Ja.
Och det är den man konserverar.
Det är för kärnälskaren.
Det är för kärnälskaren, ja precis.
Kärnfysiken.
Den ska man inte köpa. Men däremot så är det så att det finns massa andra citrusfrukter som ser ut som clementiner. Som man säljer under samma namn. Men det berättar man inte, för vi svenskar har ingen aning om vad det är för någonting.
Är det de här minol och när då?
Och då förklarar ju det kanske varför man så ofta då som okunnig tror att man köper de här clementinerna. Så tycker man att de smakar olika från gång till gång och från butik till butik. Väldigt mycket olika.
Det kan faktiskt vara så att det är en helt annan...
Då är det helt annan.
Nej, det är olika. Det kan vara lite bäska ibland, lite svår skala.
Ja, precis.
Men när man verkligen har de där fina hemma, det finns ju inget lättare att få barn att äta frukt.
Nej. Min lillebror är ju sån här, han är ju galen i clementiner. Så han fick ju fortfarande, tror jag, till och med, även om han är vuxen då, få en låda med clementiner. Eller någon annan små citrus av pappa då, julklapp.
Mm.
Man tycker det är kul.
När bladen är kvar?
Nej, det är väl något. Nej, tror jag inte. Så bra är det nog inte. Men han sätter i sig det nästan på en dag eller något sånt här.
Men sen finns det ju tangeriner också. Men det är väl så, ni kanske minns Tangerine Dreams. Det var ju en orkester som hette det. En elektronisk orkester. Tangerinen är från Marocko. Och den är lite rödare i skalet. Och rödare i köttet, men ser nästan ut som en clementin. Lite grövre skal också. Smakar mycket mer, mycket fruktigare, mycket mer köttigare. Och det ser man nästan inte här uppe.
Jättefint. Är det som en mindre blodapelsin nästan?
Ja, nästan som en mindre blodapelsin. Jättetråkigt.
Jag tycker vi har väldigt dåligt utbud på citrusfrukt överhuvudtaget.
Men det är väl också ofta en lockvara, en sak som är citrusfrukter. Och det är de här bergen av frukt. Istället för att ha lite... Ja, folk är ju kanske så jätteintresserade av frukt. Man ska ha lite frukt hemma. Så tar man, nu är det clementin.
Ja, det är vuxen poäng att ha fruktskål hemma. Men sen är det då, som vi ofta pratar om, de här fantastiska äpplena som finns i Sverige. Varför finns inte de i butik? Inte här i Stockholm i alla fall.
Det var lite roligt faktiskt. Vi... Också till den här boken så intervjuar en person, en äppelodlare i Blekinge. Mm. Och hennes man då, deras äppelmust har stött på lite fina krogar i Stockholm. Det var också en av de här innan för flera år sedan. Så jag tänkte, vad fasken, Karlskronamust, finns det här uppe på någon bra restaurang i Stockholm? Det kanske finns mer bra grejer där nere. Mm. Men i alla fall, jag hade också den föreställningen att vi äter väldigt dåliga på att äta svenska äpplen här. Men hon sa att så fort det finns svenska äpplen i butikerna, då går de åt. För vi är väldigt trogna svenska äpplen.
Jaha, men sen, det är fantastiskt.
Sen den stora utmaningen, det är ju att det finns väldigt mycket äpplen i trädgårdarna här. Och säkert grannarna här till dig, Ola.
Exakt.
De här som bara ramlar
ner. Skojar du vad mycket äpplen har varit här ute alltså?
Livet när man går förbi här, bara dunkar till.
Mm. Och det är, jag har haft som en idé att någon gång ska jag, någon höst ska gå runt i villaområdet hemma. Vi har faktiskt inga äppelträd i vår trädgård. Och fråga om man får ta frukten. Och sen musta den och kanske prova göra lite cider eller så.
Ja, visst.
Kan det vara då.
Kul. Ja, kul projekt så.
Trevligt höstprojekt.
Ja, men vi har ju kört landskapsreset där. Varje landskap har ett eget äpple.
Ja, så är det. Ja. Landskapsäpple finns det. Landskapsfisk, landskapsblomma, landskapsrätt, landskaps...
Det finns ju få länder som har så äppel sorten som vi har ju. Mm.
Vad har Öland och Småland för äpplen då?
Minns inte. Det är ju pinsamt. Linnea.
Det är det.
Landskapsblomma.
Men vi vet det vilket som är Blekinge. Mm. Mm. Ja.
Vad heter den då?
Melonäpple.
Melonäpple.
Som egentligen är, om jag fattade hela rätt, en tysk äppelsort.
Ah,
men som finns i Blekinge och säkert på andra håll också såklart. Men som har blivit just Blekinges landskap.
Jag tror Öland har Ingmarie faktiskt.
Ja. Jag vet inte.
Nej. Vi lämnar det så vi inte kan.
Men däremot så vet jag att den blekingska dialekten härstammar från östdanskan.
Är det så?
Det hör man ju.
Vad fan snackar du om?
Den påminner inte ett dugg om småländska.
Nej, inte någonting nästan faktiskt. Så är det. Det man kan säga, köp inte mandariner kan vi säga. De är fulla av kärnor och är sura och smakar illa.
Precis.
Clementine satsumas. Och gärna om ni hittar tangeriner.
Tangerin.
Mm.
Tangelo.
Tangelo. Ja, men det är en blandning av en tangerin och en pomelo. Och den har liksom en liten knopp uppe på sig.
En riktig hybrid alltså.
Ja, det är en riktig hybrid. Kan man hitta ibland, jättegoda. Men ja.
Och för riktiga nördar, jag vet för något år sedan var det jättehett med sån här yuzu som är någon... Jag tror någon
asiatisk.
Just det, ja.
Den är väldigt god att ha i, jag brukar ha den i, om det inte finns så brukar jag blanda mandarin, lime och grapefrukt. Brukar ha den i en, till en tonfisk carpaccio faktiskt, med friterade ingefära och vitlök på en salladsbädd och sen den dressingen med sesamolja och... Ja, men den finns ju väldigt sällan, men den har ju varit nördigt, va? Vad sa jag nu?
Ja, det var nördigt.
Ja, ja, släpper det.
Ja, hörni, vi går vidare. Ja. Vill du säga något om årets kock, Ola?
Ja, vi kommer ju, det kommer ju helt klart med i programmet här.
Mm.
Och vi kommer efter varje semifinal ringa Jonas Dahlbo och fråga hur det har gått. Mm. Och det kommer finnas med i programmet.
Och det kommer någon intervju antingen här eller strax till programmet.
Ja, hej, det var Ola igen. Tjena. Nu är du redo.
Ja.
Det är ju radioprogrammet Matpodden som ringer då.
Yes.
Vi och våra lyssnare är intresserade av semifinalen i Helsingborg.
Yes.
Gick det bra tycker du?
Det gick jättebra. Det var hög nivå, det var bra mat. Så att det nya sättet vi har gjort med uttagningen, att vi tar ut 40 stycken först som fick laga upp sin mat, där då 18 stycken gick till semifinal. Det känns som det har gett resultat. Det var bra nivå på det.
Ja, och då var du med bak i köken och kollade regler och liknande, eller?
Ja, det gjorde jag på den första uttagningen, de första 40 där.
Okej.
Okay. Det var i Helsingborg, satt jag med i smakjuryn och åt all mat.
Okej. Okay. Ja, vi skulle ju eventuellt varit med där, men vi fick inte till det.
Nej, okej.
Men vad kollar man där på de 40? Är det tid mest, eller vilka regler är viktigast?
På den första gallringen nu?
Ja.
Nej, det är alltid viktigast att det är god mat.
Ja,
så. Men det är på tiden också, men det är så benhårt. Men det viktigaste med tiden där var ju att det var ju bara 10 minuter när det var ett ävande, så att det fick inte gå över för mycket tid.
Ja,
då hade det liksom nästan, då hade ju hela schemat blivit så här. Det var väl, tiden är viktig, men sen är det ju smaken. Så att man har följt sitt recept, så att det ser ut som på bilden man har skickat in.
Ja, just det. Ja, det ser gott ut också, ja.
Ja, absolut. Mm. Men som sagt, smaken är ju alltid det som är mest poäng, och det är det viktigaste.
Ja, det är bra.
Ja.
Du, det 1996 var du på årets kock, va?
Ja.
Är det en stor skillnad idag mot tävlingarna?
Ja. Det är det väl på något sätt. Jo, men jag vet, det är 20 år sedan, så att det är klart att det har hänt en hel del inom gödningen och sättet att laga mat på. Men själva tävlingsmomentet i sig är inte så jättestor skillnad. Jag var väl med det året, det var nog första gången. Det var en råvarukorg på, man skulle göra en rätt på. Och sen så var det en given råvara med kyckling. Och innan det då hade det varit att man bara, då skulle man ju laga en rätt som man hade eller skickat in. Men man lagade samma rätt hela vägen.
Ja, just det. Man hade valt själv från början då.
Ja, precis. Okay. Det kan vara på två innan man börjar med en given råvara i finalen. Men det var lagar man ett rätt i alla fall. Så det är lite samma som det, att man gör två grejer. Och det är ungefär samma tid. Och köken har väl ändrats lite grann. Nej, det var inte bättre om att jag... Ja. Jag får väl ändå säga att matnivån har ju höjts. Kvaliteten på maten.
Är det...
Eller tekniken kanske man ska säga mer.
Tekniken, alltså är det bredare nu för tiden än för 20 år sedan? Alltså att det finns väldigt många på hög nivå? I år eller?
Nej, jag är på väg från året till flygplatsen.
Ah, okej. Okay. Var ska du? Till Sverige också? Söderut?
Ja, jag ska till Stockholm.
Okej. Okay. Ja, det är så jag. De kallar det för människobi nu för tiden. De som bor utav.
Ja, jag tror det.
Jag är från Öland men bor bara i Stockholm. Så...
Ja,
men då, så det var bra nivå på de tävlande i varje fall, tack vare de här.
Det tycker jag, det var det verkligen. Det var ganska svårbedömt, det var väl någon staket lite, jag har satt på ett annat håll, men det, så är det ju såklart. Det måste avgöras på något sätt, men jag tycker ändå det var relativt
jämnt. Ja, och han som vann, det var Jonathan Kasche, heter han, eller?
Ja, precis.
Jobbar hos Tom och Daniel på Lilla Ego.
Ja, Lilla Ego, alltså.
Så det var huggligt som stuckade som kunde ha vunnit, eller var han stackat ut?
Ja, nej, riktigt så är det ju inte, men det var väl några, vad ska man säga, det var 9 stycken som tävlade. Kanske var 4 någonstans i toppen där, och sen...
Ja.
Det är svårt att uttala sig så. Det var jämnt var det, helt enkelt. Han fick mest poäng.
Ja, det
är bra. Är
Tom glad?
Ja, det tror jag.
Men det var en kort till från Lilla Ego med den här i semifinalen.
Ja, precis. Jimmy också.
Ja, just. Var det någonting som stack ut under tävlingen sådär i Helsingborg som man kommer ihåg, förutom att han vann?
Nej, inte direkt så detaljer. Det var väl mer att jag tyckte det var en bra hög nivå i genomgående.
Ja.
Han sa det väl inget. Det var det han som gick vidare direkt i Jonas. Det var väl... Han hade ett litet annat slut på sin mat helt enkelt. Ja, det var väl därför han var såklart.
Ja, precis.
Att de stack ut lite åt ett annat håll. Lite smakbilden och även prestationen också.
Ja. Vad hände med de andra som inte vann?
Jag får lugnt och fint nu tills andra semifinalen har varit. Så några dagar efter det kommer då 6 stycken till uttagna på poäng och sammanslaget i Helsingborg och Karlstad.
Okej, då, och då blir det 8 sammanlagt finalen då?
Ja, precis.
Så, ska du jobba i Karlstad också eller?
Ja, det är samma grej. Smaka av morgonen.
Så då kan vi ringa dig då också?
Absolut.
Ja. Jättekul. Jag tycker jag har fått svar på det mesta.
Ja, vad bra.
Så det är inget du vill säga mer om tävlingen?
Nej, jag tycker det är jävligt kul att det finns.
Ja, men jag tycker också det är bra.
Jag
har ju tänkt på det efteråt, att man skulle göra lite mer uppföljning som man kunde göra med matbordet. Alltså själv den som har vunnit i finalen.
Ja, absolut.
Och ännu mer så. Ja. Nej, men då är allt med det och sen är det väl kul, jag tycker det är kul att du gillar mitt band som när jag var liten man lyssnade på.
Ja.
För alla kära lyssnare så är Jonas Dahlbom en kissfantast.
Ja, det är jag, verkligen. Ja. Jag tycker att du äger Miami på kisskyssningen, det
var helt fantastiskt. Ja, jag såg ju på Facebook.
Ja, det är inte
en ung bok. Ja, tack för en bra intervju.
Och,
ja,
det kan
vara
så
att vi pratar mer om det här semifinalen. Ja, inte just nu, men det kommer sen när man laddar ner på något sätt.
Exakt.
Och vi kommer alltid följa det fram till
finalen. Jag löser det, Ola.
Ja. Mm. Och det är årets kock, det är jättebra att det finns och jag tror att det häver fram duktiga kockar. För det som är intressant är du som jobbar med, håller på med restaurangskolan, det är ju kris.
Det är riktig kris kan jag säga. Ja. Och inte bara på kockeribranschen utan även utbildade serveringspersonal.
Ja.
Globens restaurangskola, eller Stockholms hotell restaurangskola Globen, som är den största i Sverige, som har massor med paralleller, inte så många som för 6-7 år sedan. De har 10 elever som har valt serveringsinriktningen av kanske, jag vet faktiskt inte, så jag ska inte säga, men om de har 100 elever i ettan, säg att de har det, så har 10 stycken valt servering. Det är alltså ingenting. Det är katastrof. Alltså utbildad serveringspersonal, det är som bristvara, så det finns inte. Så, ja. Och jag vet faktiskt att mellan, alltså 24%, sen 2011 så har hotell- och restaurangutbildningen i Sverige tappat 24% av sina första ansökanden. Plus 14% eftersom kullarna har minskat. Alltså det har fötts färre barn. Så 24% plus 14% färre människor utbildas för hotell och restaurang idag än det gjorde för 5-6 år sedan. Sånt är tappet. Och det är som krisbranschen, behöver ju duktigt folk, utbildat folk.
Mm.
Man kan ju inte rekrytera outbildade människor. Man måste ju ha en grundutbildning i hygien och livsmedelskunskap och grejer för att kunna handskas med sånt här. Det är en katastrof alltså.
Hur ser det ut i andra länder då? Alltså med de här frågorna. Eller,
det vet jag faktiskt inte. Det här är exceptionellt för Sverige.
Jag vet inte om du har skola på det viset. Hur är det uttaget du som insatt som rektor, biträdande rektor eller vad det nu heter med andra yrkes?
Det är lika illa. De som har klarat sig bäst, de utbildningar som har klarat sig bäst är fordonsprogrammet som utbildar fordonstekniker och elprogrammet som utbildar sig till elektriker. För det kan man liksom inte bli på komvux eller sen eller hoppa in.
Det måste du.
Eller hoppa in lite sådär, komma från sidan om som man lite kan i de andra branscherna. Utan där måste man gå. Men alla andra...
Man vet inte vad det är, men kan de här tävlingen i tv att amatörer kan helt plötsligt bli mästerkockar och sånt? Att man kan gå nya vägar då?
Intressant hypotes. Kan mycket väl spela in, absolut.
Det är inte bara det, men det finns ju massor såklart. Men i varje fall, Omas kock är bra tycker jag. Vi kommer... servera det programmet, intervjun och intervjuerna här framåt.
Så är det. Du, ska vi hissa och dissa innan vi går vidare? Eller, ja. Ska vi hissa och dissa?
Ja, det gör vi.
Ja. Vem börjar?
Du.
Med hissa och diss.
Vi hissar först. Så avslutar vi negativt.
Ja, jag vill hissa en av våra lyssnare. Petter, pappakock, Ljungberg.
Ja.
Det kanske är några som följer honom eller på Twitter eller Instagram eller på, absolut, sociala medier, vet vem han är. Han bloggar också. Han har för andra året i rad gjort en sån här välgörenhetsgrej nere i Skövde. Och i år så gjorde han en middag till förmån för Barncancerfonden. Och han drog in nästan 30 000 spänn. En sponsrad trerättesmeny, skit med riktigt bra grejer, och sålde kuvert för 1000 kronor styck, och alla pengarna går oavkortat till Barncancerfonden. Nej, det är Skövde. Det blir trevligt.
Verkligen.
Förra året så gjorde han ju sån här, ni vet hur de här fuck cancer-handbanden ser ut. Ja, det var ett sånt, ja. Mm. Precis. Han satt och gjorde sådana själva nere på krogen, och så skrev han bearnaisesås på dem och så här entrecô och sånt där. Och så sålde han dem och så skänkte han alla pengar till väljande ändamål. Nu minns jag inte vad han skänkte dem till exakt, men så det andra året i rad han gör sån här grej.
Genial kille.
Ja, det är skitbra. Det är
han kul. Måste ha väldigt kul också när han gör, särskilt med armbanden. Han måste ha suttit och skrattat nästan hela tiden.
Ja, visst. Jag skulle jag ångrar att han inte köpte ett sånt och tog bearnaise på. Det är ju kanon. Så, ja. Idag hissar vi pappakock.
Mycket bra. Mm. Mycket bra. Jag hissar redig mat. Råbiff, koktorsk med pepparrotsås, kroppkakor, raggrunt med fläsk. Mm. Redig mat.
Redig mat.
Redig, mm. Ja.
Mm. Så.
Och så blir man ju mätt i alla fall. Ja. Det är ändå det viktigaste.
Det är inte vad det är, för det är, som Jonas Dahlblom sa, det viktiga är ju smaken. Och det är, man får mest poäng i årets bok. Det ska smaka gott. Precis. Och gör man de här rediga rätterna gott så är det ju fantastiskt. Mm. Andreas, vad ska du hissa?
Jag, ja, nu, det är svårt. Nej, men jag kan nog göra så här. Jag har upptäckt fritera saker. Faktiskt. I många matvideos på Kit. Så jag har friterat mycket saker. Och testat. Det. Vissa grejer har inte funkat alls. Men vissa grejer blir ju geniala. Och sen så har jag tänkt på det. Alltså, det är ju kanske inte nyttigt att fritera. Men jämfört med kanske smörsteka vissa saker eller... Mm. Så, det blir ju inte jättemycket onyttigare. Men det man får istället är det här fantastiska skalet som blir och hur det tillagas. För det ångas ju inte där.
Om man, och smakerna konserveras där inne i...
Ja, och det är mycket enklare att fritera hemma än jag trodde. För jag har bara friterat hemma enstaka någon nu. Men de senaste veckorna har jag friterat väldigt mycket. Mm. Så man är nog orolig för mig om man har varit husläkare, tror jag.
Nej, men tror du lätt
för det? Ja, för jag tänkte på det. Innan har du inte visat någon större fascination för friterat.
Nej, precis. Och det är också som jag pratade om innan, mina matfobier. För att när jag var från 10-15 års åldern, då hade jag jättefobier för att äta mat med fett. För jag var lite... Ja, jag var nog inte tjock, men jag var väl lite mer än normalviktig. Jag hade jättestora komplex. Då åt jag inget friterat alls. Men nu har jag börjat äta det.
Det
som kanske inte är så bra egentligen, men det är väldigt gott.
Det är skitgott. Allt friterat är gott.
Jocke?
Ja, när jag flyttade upp hit till Stockholm för drygt ett år sedan så gick jag in i butiken i Solna och skulle handla lite aioli. Ja. Och helt plötsligt så ser jag en aioli-burk på hyllan där man ser en bild av Blekinge skärgård och min lilla ö som heter Kyrke. Och jag blir helt tårögd och börjar nästan gråta av glädje då. Ja. Och det är någon som heter Falkeskog som håller till i Sölvesborgstrakten som...
Har
färdiga såser och rökt fisk och lite allt möjligt. Och jag vill bara hissa det, att liksom se den här konturen av Blekinge skärgård. Jag har alltid rökt fisk och sådär.
Och den är god också?
Ja, jag tycker det godaste, tycker jag då. Min lilla amatör...
Falkeskogs aioli. Och alla andra produkter av Falkeskog.
Du, jag har provat ganska många aioli-sorter, för jag tycker om aioli i fisksoppa, såklart. Men det vill jag hissa i alla fall. Mm.
Underbart.
Ja. Men smaken kan man ju, den är ju aldrig amatörmässig, för det är ju din.
Ja, precis. Nej, men jag menar, jag är ingen konnässör, jag är ingen sån här matinsatt på det sättet. Men jag tycker att den är jättegod faktiskt.
Men fortsätt att dissa då.
Ska dissa? Ja, men du har en sån här diss. Ankarstock är ju ett fint bröd som vi har nere.
Ankarstock, det var länge
sedan. Har nere i Blekinge. Och det kan inte jag hitta här i Stockholm till min stora förtret. Och jag vandrar gata upp och gata ner och kollar in i alla bagerier.
Vad är det, typ kapling eller vad?
Ja, men det är sånt här mörkt rågbröd, surdegsbröd, bastant, robust. Mm. Perfekt till sillamacka. Ja, men bara ett väldigt gott bröd. Vi har ju såklart med receptet i vår kokbok då, men... Att jag inte kan hitta det här i Stockholm. Men...
Det är bara en massa Levain.
Ja, det finns det i boken.
Det finns i boken. Jag. Där finns originalreceptet. Finns med.
Ja, grejer och Levain och så vidare.
För det är ju...
Går in i en vanlig Ica för... Nej. Så finns det hur mycket bröd som helst.
Men ingen Ankarstock. Nej.
Ja, det minns jag när jag var liten.
Eller Konsum eller
Ankarstock.
Ja, liksom. Ja, allihop.
Och det, om vi säger så här, nu har ju vi receptet i boken så man kan ju baka det själv, men ibland är man ju lite lat tyvärr.
Ja. Fan, du, ja, vad kul att du sa det. Det var ja. Jättelänge sedan jag åt det. Gud vad gott. Och det var väl det brödet kom till egentligen för att det skulle hålla på ja. Resorna. Med, ja. När man
och från början ut. Var ju det brödet ett bröd som man hade i svenska flottan. Mm. Kronobageri bakade för att det skulle hålla länge och det skulle ha en viss vikt. Och
ja,
vi hörde en massa historier då på Kronobageri. Bröd som blev över. Det tog man och la i tråg och blötte upp och så gjorde man ju nästa dags bröd där.
Ja, 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 precis. Så, det var... så blev det bara bättre och bättre.
Ja, precis.
Men det, i ärlighetens namn så ska jag väl säga att det bakades här uppe i Stockholm också. På Kronobagerina.
Ja, ja,
men sen har det väl blivit lite synonymt med Karlskrona framförallt. För att det är ju har ju
ja, så är det
en stor flottbas.
Men det, jag tycker inte det är så ofta man ser kavring heller.
Det finns ju bara två sorter brukar jag se på Ica Maxi.
Ja.
Det är Pågrens va? Och sen något annat bageri.
Mm. Ja, men vet du, om du går in i ett riktigt bageri. Som bakar sitt eget bröd. De gör inte sånt.
Nej.
Ja, men det är, jag tycker att kavringen som är för riksade är för söt. De är för söta också. Ja. Man använder för mycket av någon sirap eller skit. Det blir för söt.
Andreas Ivarsson ser laddad ut för att dissa nu.
Men jag kan bara säga väldigt, väldigt snabbt innan ni släpper oss Andreas. Så att inför jul så är till exempel Ankarstock perfekt. Man vill ha
dopp och gryta.
Ja.
Ja, eller till sillamackan eller gravlaxmackan eller skinkmackan.
Ja, eller som på fisksoppan när vi gjorde när vi tog smulad ner det här ankarstocken. Körde ihop det med smör in med det i ugnen så det blev den här brynta smaken.
Ja.
Så att det blir liksom som ett blekingsk motsvarighet till den rostade danska löken. Mm. Och så smular man det på toppen på fisksoppan och lite färsk dill och sen
fan,
bara vad vi stod på bryggan där och plottade omslagsfotot.
Mm.
Man ville bara hugga in och förstöra hela bilden här med jocken när han stod och plåtade.
Är det en god stek med stekt ägg och bacon också?
Ja, det går säkert.
Som Ölandslimpa liksom.
Min farsa är expert på varma mackor så det hade han fixat.
Ölandslimpa.
Men vi har ju med också, det måste ni ha sett, vi har ju med en blekingsvariant på Reuben Sandwich.
Mm.
Det är ju Ankarstock som är med i
just det.
Mm. Så det funkar ju bra, för det är ju lite sött det brödet också.
Mm.
När man smörsteker det. Och smörsteker det på båda sidorna så man får liksom mellareffekten.
Har du friterat Ankarstocken?
Nej.
Det tror jag inte. Dubbelpanerade och friterade bara.
Kan du kommer polisen
tror jag. Panerade i Ankarstock.
Ja. Det är fan gott. Det kan ju bara bli suveränt ju.
Nu,
underbart.
Husskugan. Jo, jag vill faktiskt dissa Systembolaget. Ni pratade innan vi inte skulle dissa Systembolaget, men jag måste det. Eller nej, Systembolaget ska inte dissa, utan det är mer den här alkoholpolitiken som vi har i Sverige, som jag tycker de har tappat greppet. Det skrev ju om den här vinodlaren nere i utanför Helsingborg. De exporterar vinet till Danmark på en lådcykel, vilket är jättekul tycker jag, till sin egen butik i Helsingör med färgen till Helsingborg. Och sen så skeppar de tillbaks det. De betalar dansk alkoholskatt och sen de tar in det i Sverige igen, återimporterar, då tar de ju, dra av den igen och sen betalar de svensk alkoholskatt. För det finns ju en lucka nämligen där man kan beställa alla svenskar kan beställa alkohol från nätet och importera det.
Precis.
Men sen i Sverige så är vi jätterädda för vårt fina systembolag, vilket är ju, det finns jättemånga fördelar med det, men man är rädd för att förlora det. Men man ser inte alla de här långtalarna som går från till exempel Åhus, där Absolut destillerar. Så vi har från Åbro till exempel, de här i Småland, de här långtalarna som går ner till Tyskland. Mm. Och alla i södra Sverige som kör ner dit och fyller upp sina lador och garage med den här ölen. Så att man, ja, det, man måste anpassa den till verkligheten tycker jag.
Eller hur?
Du dissar alkoholpolitiken.
Ja, alltså man måste, vår socialpolitik måste ju, på något sätt måste man kunna möta.
Svensk alkohollagstiftning stämmer inte med verkligheten.
Nej. Egentligen. Sen finns det såklart problem om man dricker för mycket alkohol och så också, men man måste kunna mötas på något sätt.
Ja, ja visst. Ja, jag håller med dig, för det missgynnar ju alla små lokala producenter i Sverige också, som inte kan sälja ens ett valprov över disk. Det är ju vansinne egentligen.
Att det dricks så mycket alkohol tror jag det kommer göra vilket system vi än har.
Ja.
Mm.
Andreas?
Är det jag nu?
Ja.
Jo, eftersom vi snart ska ha vår härliga sällskapet middag igen, så har jag börjat fundera lite på desserter i mitt huvud. Och jag är så halvinspirerad så tänkte jag på något med jordnötter och jordnötssmör och grejer. Och jag läser ju gärna på förpackningarna.
Mm.
Vet du hur mycket fusk jordnötssmör det finns?
För mycket?
Typ alla sorter. Alltså alla de här stora sorterna som man tror att det är bra jordnötssmör. Det heter de Skippy och KP och alla de här markerna som gör jordnötssmör. De har alltså tagit bort jordnötsoljan ur jordnötterna. Det är det första man gör. Man raffinerar jordnötterna, pumpar ur all jordnötsolja. Så säljer man den någon annanstans, för den är värd massor med pengar. Så pumpar man i palmolja i jordnötssmöret och salt. Och så säljer man det som jordnötssmör.
Och palmolja vet ju alla hur fina de plantagerna är.
Ja, det är väl delvis därför det brinner ner i Indonesien nu, va?
På grund av palmolja. Ja, visst. Ja, men det är liksom... Alltså hemska produkter. Jag tror det finns en... Jag har hittat en ett ekologiskt jordnötssmör.
En här danska,
i butik. Ja, men lite grönaktig. Ja,
det står ekologiska.
Ja, ja exakt. Ja, den, ja. Det är den enda, tror jag, som är jordnötter som är mixade till ett smör bara precis som det ska vara. Allting annat är raffinerat. Allt nyttigt är borttaget och så är det tillsatt skit. Och så säljer man det som jordnötssmör. Det är fan skit. Ja, det var min diss.
Ja, ja. Nej, men jag har inte så mycket med att jag... Dissa Vinborgs kapris, för den är så jävla äcklig och smakar gummi och däck.
Mm.
Den kan få åt helvete.
Den är just nu i dessa råbiftider liksom, också. Ja. Ja. Precis. Det är du och Sverker. Ja. Underbart.
Ska vi ta en, vad fan tog den vägen, brukar vi alltid ta ju.
Mm.
Och då tänker vi pepparrostgädda idag.
Ja.
Har ni gjort det någon gång? Gör man det i Nerblekinge?
Aldrig hört talas om, tror jag knappt.
Men det,
jo, jo.
Peppar.
Jo, det har jag.
Nej, jag var liten.
Det är lite mer smålar kanske, eftersom det är insjöfisk.
Men gädda...
Ja, fast vi tog ju den på isen, jag vet, på vintern.
Han gjorde det?
Pappa gjorde sådana här skott som de smällde. Ja. Det smällde när de fick den.
Just det.
Sen tog vi hem det. Eller de tog hem den, mamma tog bort gälar och allt och grepp inälv och sånt.
Yes.
Och sen är en stor gryta,
ja,
med lagerblad, pepparkorn och sådär, i med hela fisken.
Ja.
Kokade kanske en timme, jag vet inte.
Ja, rätt länge.
Skär, skjut. Mm. Och sen när det började lossna så tog han bort, mycket salt i också, tog han bort skinn och alltså tog upp bitar. Och sen så pepparrot och smör, kokpotatis.
Mm.
Så jäkla gott.
Mm. Ja.
Och då kan man ta de här stora gäddorna som vi kallar för dynggäddor. De var inte så goda, va? Så kokade man dem riktigt länge. Och så pepparroten skulle väl dölja den här dyngsmaken då. Det är inte dyngsmak, men äldre stora ädelsmak är inte så jättegott. Man vill ju ha de här halvstora.
Jag
vet inte om det är därför pepparroten kom till.
Kan ja. Nej, men jag undrar om vi inte har någonting så vi kan kriga här lite mellan Blekinge och Småland.
Alltså?
Ja, för gädda anses ju vara en skitfisk i många Blekinge.
Mm.
Den är alldeles för benig och jobbig att äta. Visst. Och ja...
Mm.
Då käkar man ju hellre torsk med pepparrotsås och kokt potatis.
Ja, men det är lite lyxigare.
Ja.
Men du vet, det var lite fattigare i Småland.
Men det är ju ett fantastiskt kött i gäddan med otroligt äggvita. Ja. Det är ju perfekt om man gör patéer och sånt. Och tror på binda och sådär.
Mm.
Ja.
Händer det i tiden, går jättefort när man har jätteroligt.
Ja.
En timme och 20 minuter har vi bränt redan.
Oj,
så fort går det, så vi ska börja avrunda. Mm. Men först så vill vi säga en rolig sak. Daytona, svenska podcastpriset 2015.
Vann vi inte i år heller.
Vann vi inte i år heller.
Ja.
Men på en hedrande 19:e plats, Ola.
Ja.
Det är fan inte dåligt.
Nej, det är inte dåligt.
Ja. Det var många podcaster som kom efter oss också.
Mm.
Och 18 framför.
Ja.
Och tack alla snälla som faktiskt röstade på oss. Ja. Vi har inte tvingat någon.
Nej. Och nästa
inte så många i alla fall.
Nästa roliga vi gör, som ni gärna får komma till, i Höjtorgshallen 25 november.
Vad händer då?
Då gör vi vår första live-podd.
Ja,
men... För 2000 inbjudna gäster.
Just
på kvällen.
Det blir flummigt.
Ja.
Vad kul.
Just det, och det är ju dagen innan vi släpper vår kokbok faktiskt. 26 november släpps.
Men kanske ni ska komma dit och säga det där i matbollen.
Kanske.
Inför alla så här, liksom, och vad man kan köpa.
Blir det så här publik och sånt då? Vi måste prata och folk tittar på oss.
Om de kommer titta på oss vet jag inte, men jag vet inte, 2000 pers.
Vi får prata högt och tydligt.
Ja. Ja. Vi sitter ju i Taylor och End...
Jones. Hos K. I K.
Det är vår scen där.
Ja.
Ja.
Det är fantastiskt härligt.
Väldigt roligt. Det är nya grejer.
Mm.
Och sen så rullar det på med vår restaurang. nästa gång i 27, tyvärr redan fullt.
Sorry.
Men känner man ägarna så kan man få komma och få plats.
Ja, det finns ju en extra plats att göra.
Allt. Mm.
Kitchen, chef's table.
Ja, det är chef's table.
Ifall någon,
då får man sitta lite trångt faktiskt. Ja. Men man får lika
eller jobba man lite.
Man kan få diska också lite.
Finns det jätterum så finns det asarum, säger man i Blekinge.
Jocke och Andreas, tack för idag. Jättetrevligt.
Ja, hörde, tack snälla för att ni kom hit. Fantastiskt trevligt.
Tack, tack.
Och vi avslutar den här matpodden och återkommer med om ett par veckor, visst tänker jag. Det kan bli så, typ. Vem vet, det är snart jul. Ja, vi hörs.
Ja, det gör vi.
Tjing, tjing.
Tjing, tjing.
Hej,
hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.